Varmt välkomna till SIEPs podcast. Idag när vi spelar in är det den 27 mars och det är dymmelonsdagen i påskveckan. Det är snart dags för val till Europaparlamentet och det sker runt om i Europa mellan den 6 och 9 juni. Och här i Sverige går vi till valurnorna den 9 juni. Och valet är också startpunkten för EUs kommande femåriga mandatperiod. Institutionen ska förnyas och flertalet centrala ledare ska utses eller röstas fram. Och det kan också vara värt att notera att det är inte bara vi i EU som går till val, utan det är ett supervalår i världen i år. I 76 länder så är det val inplanerade, bland annat presidentvalet i USA, men vi har också val i Storbritannien, Bangladesh, Brasilien, Indien, Mexiko och Pakistan. Och även i Ryssland hölls ett så kallat val nyligen. Supervalåret genomförs i en tid av stora utmaningar och av vitt skilda karaktär. Vi har pågående krig i EUs närområde och i ett grannland som vi nu för medlemskapsförhandlingar med, i Ukraina. Vi har allvarliga klimat- och miljöutmaningar, ökande organiserad brottslighet, en ökande högerpopulism och en demokratikris, inte bara i Europa utan i många delar av världen. Och med dessa utmaningar att ta tag i under den kommande mandatperioden ska nu 370 miljoner röstberättigade rösta i Europaparlamentsvalet. Av dem är 7,6 miljoner svenskar och vi ska också utse då 21 av Europaparlamentets 720 ledamöter. Men vad händer sen med valresultatet? Vilka processer sätter valet igång i Europaparlamentet och vilken roll har parlamentet i EUs politiska system? Det ska vi fördjupa oss i idag och förhoppningsvis hinner vi också prata om de förändringar som kommer ske i EU-kommissionen, i ministerrådet och i Europeiska rådet och vilka effekter det kan få för EUs arbete framöver. Jag heter Karin Flordal och jag programleder den här podden tillsammans med min kollega Gustav Olsson.
Just precis, och till vår hjälp idag har vi också två förnämliga gäster som kan de här områdena på sina fem fingrar. Det är Cecilia Malmström, du är forskare i statsvetenskap och tidigare Europaparlamentariker, EU-kommissionär och EU-minister. Och som kronan på verket sitter du också i vårt insynsråd på SIEPS. Och med oss här i studion har vi också Göran von Sydow, direktör på SIEPS. Och Cecilia, du är med på länk, men var befinner du dig rent fysiskt?
Jag sitter i Bryssel den här morgonen.
Och kan du ge oss några sinnesintryck därifrån?
Ja, vi håller på att hämta oss efter ännu en stor bondedemonstration som var igår. Tusentals traktorer som rullade fram genom gatorna. En ganska välkänd bild i Bryssel, men vi har ju sett det nu på de flesta europeiska städer har det varit senare tid. Och igår så lämnade de också kvar ett antal 100 kilo gödsel som spreds ut över stan. Så det luktar koskit i hela Bryssel, kan jag meddela.
Mm. Ja, det är spännande. Ja, i det här avsnittet så tar vi utgångspunkt i en analys som vi nyligen publicerade här på SIEPS. Den heter Procedures, Politics, Policies, The Pieces of the Puzzle for the Next Institutional Cycle of the EU. Skriven av vår tyska medarbetare Valentin Kreilinger. Analysen finns att ladda ner från vår sajt för den som vill fördjupa sig mer. Och som inledning på det här avsnittet så tänkte vi att vi börjar med en grundläggande och öppen fråga som ni får svara på båda två. Vad är det som står på spel i valet, Cecilia?
Ja, som Karin sa inledningsvis så är det ju, i Sverige ska vi välja 21 ledamöter i det här parlamentet. Europaparlamentet är ju medlagstiftande i princip alla frågor som EU beslutar om. Och det är ju otroligt många framtidsfrågor som står och pockar. Och frågan är ju också hur majoriteterna kommer fördela sig i Europaparlamentet. Där sitter man ju inte som representant i huvudsak för sitt land, utan man sitter ju också för sin partigrupp. Och alla opinionsundersökningar tyder på att högerextrema partier kommer gå fram ganska kraftigt i det här valet. Och det kan förändra balansen i Europaparlamentet, där man hela tiden måste söka olika typer av koalitioner för att få majoritet. Det finns ju ingen regering att stödja eller avsätta, så att man brukar komma överens om större koalitioner som försöker att göra upp. Men varje fråga är ju individuell och det är klart att tiltar det kraftigt åt höger så kommer det ju påverka utfallet av olika förslag framöver.
att göra. Vad säger du?
Nej, jag kan egentligen bara instämma i det som har sagt både Karin och Cecilia av vikten av den kontext som vi befinner oss i, allvaret som har präglat den här mandatperioden, de stora skiftena och rörelserna i Europapolitiken och dessutom att just Europaparlamentets sammansättning i sig har en betydelse för alltså hur EU fungerar och kan besluta och lagstifta. Men det är klart att också själva valets utgång skickar ju någon typ av signal, en politisk signal som sen då rimligen på ett eller annat sätt kommer fortplanta sig in i EU-systemet och kommer påverka liksom EUs allmänna inriktning. Den sista sak som jag tycker alltid är intressant och viktigt, det är ju valdeltagandet. Som ni vet så präglas ju Europaparlamentsval ofta av ett avsevärt lägre valdeltagande än i nationella val. Men det har varit en liten uppåtgående tendens. Den har ju varit i Sverige ganska påtagligt antal val och även inom hela EU. Och det blir naturligtvis också väldigt viktigt att se hur många väljare kommer komma ut och vad de väljarna helt enkelt kommer skicka för samlad politisk signal.
Ja, och om vi går vidare då och tittar tillbaka. För ett år sedan så var vi mitt uppe i det svenska i ordförandeskapet i ministerrådet och då fokuserade vi ganska mycket i podcasten på just den här delen, den här lagstiftande institutionen. Och från några av de gästerna vi hade med då så fick vi ibland intrycket av att man upplevde att Europaparlamentet var en lite stökig cirkus som kom med väldigt stora delegationer till trilogförhandlingar och så. Men hur ser ni på balansen mellan de här Europaparlamentet och ministerrådet som är just två lagstiftare, Cecilia?
Man kan ju likna det lite grann vid ett slags tvåkammarsystem. Kommissionen lägger ju förslag, de har monopol, ensamrätt på att lägga förslag. Och då skickas de både till ministerrådet och till Europaparlamentet. Och sen ska de här två församlingarna komma överens. Man har olika sittningar, olika omröstningar. Och ganska ofta, allt oftare nu för tiden, så går det till något som du var inne på som kallas för trialog. Det är när man har liksom kommit så långt man kan inom de respektive institutionerna så sätter sig representanter för berörda utskott och partigrupper från parlamentet och det sittande ordförandeskapet och rådet och det kommande ordförandeskapet i någonting som heter trialog där man försöker komma överens och knäcka de sista svåra frågorna så att säga. Och det här är ju en viktig del av lagstiftandet. Personligen kan jag tycka att det är olyckligt att så mycket har flyttat in till trialog. Därför där finns det ju inte den insyn som man ska kunna begära utav en lagstiftande process. Utan det sker för stängda dörrar och det är förhandlingar där inne. Och sen kommer ju naturligtvis både rådet och parlamentet att slutligen rösta på de förslag som kommer därifrån. Men man flyttar in lagstiftning. Det är något som ökat ganska kraftigt de senaste åren till den här typen av mera stängda förhandlingar. Och det är klart att det är effektivt. För då kan man i mindre grupp försöka knäcka de riktigt svåra frågorna. Men samtidigt så missar man en viktig del av den allmänna insynen.
Jag kan bara tillföra ett liksom perspektiv. Jag tycker att det som är intressant när Europaparlamentet har ju gradvis fått allt mer makt. Alltså mer och mer har ju blivit av ordinarie beslutsfattandet. Samtidigt har ju också EU blivit fler medlemsstater. Båda de här två sakerna ledde till en farhåg om att det skulle också bli ganska ineffektivt beslutsfattande. Det skulle ta lång tid. Men det har visat sig att det inte riktigt har blivit så. En stor förklaring ligger ju just i det som Cecilia beskriver. Att man har krympt ner liksom kretsen. Men avsidan är då med öppenhet. Sen kan man väl säga att, tycker jag man har hört från de som har varit i rådet då, till exempel under det svenska ordförandeskapet, att just det här nuvarande Europaparlamentet är ju ganska politiskt splittrat, det vill säga de stora partierna har inte riktigt samma dominanta roll. Och det gör det ju ibland lite svårare att hitta en kompromiss där man får en majoritet med sig i Europaparlamentet. Så att Europaparlamentet har i vissa meningar kanske blivit lite besvärligare att ha att göra med, lite brokigare och bråkigare på ett sätt. Sen så tycker jag att det är intressant, det finns en annan aspekt av den här balansen. Och det är liksom på något sätt så är det som att det är så mycket krishantering inom EU på senare år. Och den här krishanteringen, den sker väldigt mellanstatligt om man så säger. Den är liksom det klassiska att staterna ska komma överens. Så det är ett spår, eller en bild av EU kan man säga. Krishanteringen, det mellanstatliga, såklart med en roll för kommissionen och så, men inte för parlamentet. Men sen finns det vanliga, så att säga, det här lagstiftningsbeslutsfattandet, reglerandet. Och där är det mer, ja, så som vi lär oss i textböckerna, så att säga, att Europaparlamentet har sin roll och man arbetar på det här ganska ordnade sättet. Så det är liksom, det är som att det finns nästan två EU parallellt just nu, tycker jag, på ett sätt i beslutsfattande.
Och det är klart att det blir ett ännu mer splittrat Europaparlament efter valet, vilket väldigt mycket tyder på i de undersökningar som görs, så kan det ju bli ännu svårare att fatta beslut, och det kan vara bli rörigare på så sätt. Och sen har vi en annan aspekt, nämligen att så småningom så är det ju 9-10 länder ytterligare som ska in i Europaparlamentet med sina, som blir EU-medlemmar, och då ska ju de ha sina representanter i EU-parlamentet och så vidare. Så att det kommer bli några år av ganska stora förändringar, vilket är spännande, men kan också bli lite rörigt.
Jag vill bara hoppa tillbaka lite till det här vi var inne på. Du sa, Göran, att Europaparlamentet har fått mer makt. Hur har den utvecklingen sett ut? För att jag hör fortfarande, och vi som jobbar med EU-frågor, vi vet ju att det är så. Men en del lever kvar i att Europaparlamentet har inte lika mycket att säga till dem som ministerrådet. Hur har den utvecklingen sett ut, och hur är de jämbördiga nu för tiden?
Ja, alltså inom allt det som kallas för ordinarie lagstiftningsförfarande, det vill säga det som är grundmodellen, ja, där är det som Cecilia sa, som ett tvåkammarsystem kan man säga, att Europaparlamentet representerar medborgarna, och i ministerrådet så är det medlemsstaterna, och det är när de två är överens som man kan fatta beslut. Sen finns det några få antal områden som fortfarande är bara regeringarna som beslutar om. Så Europaparlamentet har relativt liten då inflytande när det gäller till exempel utrikespolitik. Sen kan man till det lägga att under den här mandatperioden så har man också arbetat med liksom att just i det här krisagerandet så har man fattat beslut i syfte att komma snabbt framåt i krislägen där man faktiskt kan sidsteppa Europaparlamentet lite. För att just skynda på processen. Och det där finns ju de som riktar kritik, såklart från Europaparlamentet själv, men även från forskare som menar att men det här kanske inte är helt rätt demokratiskt sett. Man kan förstå att effektiviteten kräver det, men det är någonting som skaver här lite.
Mm. Och Cecilia, du har ju suttit i Europaparlamentet och 99 kom du in första gången, va?
Ja.
Så det har ju hunnit hända en hel del sedan dess. Hur ser du på den här utvecklingen?
Ja, absolut. Jag hade ju förmånen att själv vara ledamot i 7 år, och sen som EU-minister och sedan som kommissionär så har man ju väldigt nära relationer med Europaparlamentet. Som kommissionär så får man ju företräda sina förslag och försöka förhandla igenom dem i Europaparlamentet, så har mycket nära kontakt. Och det är klart att jag har sett de här förändringarna. Dels att Europaparlamentet har de facto fått mera makt, och i många avseenden skulle jag vilja säga att man förvaltar den väl. Det finns oerhört många jättekloka, duktiga, kompromissvilliga ledamöter i Europaparlamentet som verkligen försöker se till hela Europas bästa och som jobbar konstruktivt och kunnigt. Men jag har också sett att Europaparlamentet har tagit sig mera makt som de kanske inte riktigt har enligt fördragen, men där de ändå informellt kräver ett insyn. Vi har sett det på handelspolitiken till exempel, och vi ser att de väldigt ofta vill ändå ha ett ord med i laget när det handlar om utrikes- och säkerhetspolitik, genom att ta resolutioner, genom att göra uttalanden och sådana saker, där de precis som Göran säger inte har formell makt men ändå använder Europaparlamentet som en plattform för att signalera. Till exempel har under nuvarande talman och krisen i Ukraina så har Europaparlamentet spelat en väldigt stor roll i att ge både president Zelensky och hans fru och andra representanter från Ukraina ett stort utrymme genom att få tala i kammaren och genom att få liksom, att Europaparlamentet har rest till stora delegationer till Ukraina. Den typen av mer soft power spelar ju också roll, även om det inte är en formell lagstiftning bakom. Det blir ju väldigt viktig signalpolitik.
Efter valet i juni så samlas det nya Europaparlamentet för första gången i slutet av juli i Strasbourg, och då börjar förhandlingarna kring utskottsplatser, och ofta ändras partigrupperna. Dels till antalet ledamöter kopplat till valresultatet, men också för att en del ledamöter byter partigrupp. Hur statiska är de här partigrupperna skulle ni säga, och skiljer sig åt mellan grupperna? Vad säger du, Cecilia?
Jo, men de är till sin form ganska statiska, för det finns de stora grupperingarna. Det finns liksom den stora som är den största och har varit under lång tid, och troligen efter valet också den stora kristdemokratiska gruppen där svenska kristdemokrater och moderater sitter. Men det är ju en stor och bred kyrka så att säga, med väldigt många olika partier runt omkring för Europa. Så finns det den socialdemokratiska, och så finns det den mittenliberala, och där är väl där det har skett störst förändringar, för den ingår en massa olika subgrupper i den, och nu har det det bildats nya i Frankrike och så vidare. Så vi får se var den landar. Och så finns det en grön grupp och så finns det en vänstergrupp. Och sen finns det två grupper med mer högerextrema partier. Och där har det skett en hel del rotation. En del har lämnat från Kristdemokraterna och gått dit och gått tillbaka. Och det går lite rykten om vart en del partier ska positionera sig. Skulle de här två partigrupperna, ECR och ID heter de väl som förkortningar, gå samman, så skulle de bli en väldigt stark, kanske till och med den största gruppen. Och det skulle få väldigt stora konsekvenser för Europaparlament. För då har man rätt till utskottsordförandeplatser och den typen av viktiga positioner. Jag tror inte det är särskilt sannolikt, för de kommer inte överens. Men i alla fall i många enskilda sakfrågor kommer de kunna göra gemensamt. När det handlar till exempel om migrationsfrågor. Så det kommer att bli en värdeförskjutning i Europaparlamentet ganska säkert, som vi ser när de samlas igen i juli.
Som tillägg kan man ju göra också att sen finns det utöver de här grupperna så finns det de som är grupplösa och som inte ingår i någon grupp. Och där typiskt sett nu när man gör prognoser placerar man ju också nya partier där. Det vill säga att man inte riktigt vet ännu var någonstans de kommer hamna. Och det är nog ganska troligt om man ser på en del av dessa partiers profil att de kommer förstärka någon av de här två högergrupperna om de ska ingå någonstans. Sen finns det ju partier som under mandatperiod kan byta grupp eller lämna grupp. Och det mest kända exemplet under den här mandatperioden, det är ju det ungerska Fidesz som var del av EPP men som nu är grupplöst och som är då ett relativt stort parti. Så att var de hamnar, det får viss betydelse. Och sen pratar man ganska mycket nu, man pratar ju generellt sett väldigt mycket om hur starka de här två grupperna till höger kommer bli, hur de kommer agera, kommer det ske skiften däremellan? Och en sån där snackis handlar ju om det potentiellt mycket stora enskilda partiet Italiens bröder, alltså det italienska regeringspartiet, som ingår i ECR-gruppen, men där man diskuterar, åtminstone i nyhetsmedier, huruvida de kanske skulle kunna bli medlemmar, del av EPP-gruppen istället. Då skulle ju den växa ännu mer och bli ännu mer tydligt den största partigruppen. Sen kan man ju säga bara som ett tillägg också att de här partigrupperna i Europaparlamentet, de är ju egentligen på ett sätt överraskande sammanhållna. Trots att de består av massa olika nationella partier så tenderar man att rösta väldigt samlat i de här grupperna. Med undantag för just de här partigrupperna på höger, särskilt det här ID, där tenderar man att liksom förhålla sig ganska fritt. Så att även om den gruppen blir stor så är det inte säkert att man kan räkna in alla deras mandat som är säker, så att säga, röst åt en eller åt andra hållet i enskilda omröstningar framöver. Utan här finns det alltjämt en viss ovisshet, skulle jag säga.
De har också väldigt låg närvaro historiskt sett, ledamöterna från de två grupperna. Särskilt i utskottsmötena, utan när de kommer så är det ofta på de stora plenimötena när man röstar i kammaren i Strasbourg. Men i utskottsmötena och gruppmötena så har de traditionellt sett, det kan ju ändras, väldigt låg närvaro. Mm.
Och apropå när vi pratar nu om det här med partigrupper och partifamiljer i Europaparlamentet, så brukar vi ju säga här att Europaparlamentet har blivit mer fragmenterat de senaste, jag vet inte om det är de senaste valen. Vad menar vi med det?
Det vi menar är att väljarna helt enkelt sprider ut sina röster lite mer. Och att tidigare så var det ofta så att Socialdemokraterna och de kristdemokratiska partierna tillsammans kunde kontrollera en majoritet. Så att fanns det ingen annan majoritet så kunde de två enas som ett blocköverskridande samarbete. Efter förra valet så var det första gången som det inte längre var fallet. Utan då behövde de också samarbeta typiskt sett med den liberala gruppen för att bilda liksom en superbred koalition. Ibland den gröna gruppen och så vidare. Så att det är helt enkelt det, och det är ju samma tendens vi ser i alla egentligen, nästan alla europeiska partisystem just nu. Att de stora traditionella folkpartierna, man så säger, de förlorar röster och då blir ju det parlamentariska livet stundom mer komplicerat. Sen ska dock alltid, man ska komma ihåg det, att Europaparlamentets liv, det organiseras ju inte med en distinkt opposition och regeringssida. Det är ju inte parlamentarism, utan här fungerar det lite på ett annat sätt, att det är sakfrågorna som står i centrum. Men vi kommer säkert in på det, till exempel omröstning om vem som ska bli kommissionens ordförande eller att godkänna kommissionen. Ja, men då blir det ju genast mycket mer en fråga om stöder man den här politiska inriktningen som är aviserad. Mm.
Och det blir en naturlig övergång då till samtal om toppjobben i EU. Efter valet så ska som sagt en rad toppjobb inom institutionerna delas ut. Tanken är att valresultatet ska återspeglas i sammansättningen av den nya kommissionen. Tre partigrupper har presenterat sina toppkandidater till jobbet som kommissionsordförande tillsammans med sina valprogram. Och för att utse personer till toppjobben finns spitsenkandidatsystemet som har använts ibland, men ibland inte. Vad är det som gäller här egentligen? Göran, vill du ta den?
Ja, nej, man kan försöka ta det. Det är ju ett kärt ämne. Det vet jag ju att inte så många svenska, varken politiker eller andra, är så där jättebegeistrade över den här idén. Men man kan väl säga att upprinnelsen var ju att när Lissabonfördraget togs fram så ville man skapa en bättre koppling mellan valet och det som sen skulle bli det närmaste vi har en regering på EU-nivå, nämligen kommissionen. För det är ju annars brukar anföras som en orsak till att det är lågt valdeltagande, att väljarna vet inte riktigt vad de röstar på. Det finns ingen riktig regeringsmakt. Så det var ju tanken. Men i fördraget så står det ju egentligen att det europeiska rådet ska utse en person som ska leda kommissionen med hänsyn tagen till resultaten i Europaparlamentsvalet. Och det kan man ju fundera på, vad är det där med att ha hänsyn till utgången i Europaparlamentsvalet? Det är ju kan ju vara lite olika saker, men från de europeiska partierna, vissa av dem, och från Europaparlamentet, då har man insisterat på att det här borde leda till att partierna tar fram sina så kallade toppkandidater och spitsenkandidaten, och att den partigrupp som får det största stödet bör vara, deras kandidat bör vara första alternativet att presentera. Och det där gjorde man då när Jean-Claude Juncker blev kommissionens ordförande. Då följde man den proceduren, för han ställde upp som toppkandidat för EPP och blev sedermera kommissionens ordförande. Men man frångick det förra gången. För då så var det så att Europeiska rådet ville inte enas om någon av de här kandidaterna som hade ställt upp, utan ur en magisk hatt eller någonstans så drog man upp Ursula von der Leyens namn som en kompromisskandidat och som en del av ett slags paket med olika toppjobb. Och hon blev sedermera godkänd av Europaparlamentet. Så det är en omtvistad procedur kan man säga, vars framtid är lite oviss ändå, tror jag.
Men Cecilia, nu har ju de tre största grupperna tagit fram både, som Gustav var inne på, valmanifest och toppkandidater. Talar det för att man kommer att tillämpa det här spitsenkandidatsystemet den här gången?
Nej, det tror jag inte. Därför att varken Ursula von der Leyen eller Socialdemokraternas spitsenkandidat, så att säga, som är Nicola Schmidt, ingen av dem kandiderar ju till Europaparlamentet. Så tanken var ju ändå att de skulle toppa listorna, så att säga. Så att det skulle bli den här kopplingen, och ingen av dem gör det. Och Liberalerna har tagit fram tre kandidater, men de kallar dem inte spitsenkandidat, utan de säger att det här är de tre personerna. Det är en fransyska, en italienare och en tyska som ska liksom vara de som är typ partiledarna som åker runt väldigt mycket. Men de aspirerar inte på några toppjobb utanför parlamentet, deklarerade de förra veckan. Så att jag tror att det här spitsenkandidatsystemet, jag tror inte att det har någon framtid så som det ser ut idag. Därför då måste man göra om det, för att om jag som väljare verkligen skulle vilja att Ursula von der Leyen blev kommissionsordförande, det så skulle hon ju behöva toppa listan på parlamentet, och sen så skulle jag ju kunna behöva rösta på henne, för annars idag måste jag i så fall rösta på Kristdemokraterna eller Moderaterna, och så indirekt blir det ett stöd för henne, utan då skulle man behöva ha typ transnationella listor som man har pratat om, och parlamentet har förespråkat också, men den idén har dödats i rådet. Så jag tror egentligen inte att det här har så stor betydelse, och det är också väldigt svårt att bli känd bland väljarkretsen i 27 länder. Så att det här är väl en slags kompromiss, det som kommer nu.
Men finns det något sätt att ändra det här systemet så att parlamentet liksom kan behålla ett inflytande över vem som blir ordförande ändå, eller?
Men det har de ju. De har ju inflytande. Precis som Göran sa, så står det att det ska avspegla resultatet i Europaparlamentet, och det har ju tolkats hittills som, dels Juncker, det blev ju en spitsenkandidat där, men det har ju tolkats som att den största gruppen ändå är den som tar det, och skulle EPP fortsatt bli den största gruppen så är ju Ursula von der Leyen deras kandidat, och även Europeiska rådets kandidat. Men vad jag hör i Europaparlamentet så det är liksom ingen riktigt som tror att systemet som det ser ut idag, utan då måste man ändra och ha den här typen av transnationella listor eller någonting sånt där. Det skulle man kunna göra utan att ändra i fördragen, men rådet har hittills stödat den idén.
Och sen så ska ju också själva kommissionen sättas ihop, och det är också en procedur. Kan vi få en kortfattad beskrivning av det? Göran, Cecilia?
Ja, först så ska ju när Europaparlamentet väl har konsoliderat sig, det är ju det viktigaste som händer när de börjar träffas igen efter valet under juni och juli, när de utser utskott och väljer sin talman. Det är väldigt viktigt. För talmannen kommer ju leda arbetet dels i parlamentet, men också se till att parlamentet spelar sin roll i utseendet utav kommissionsordföranden, som ska ju röstas, som det är planerat nu, under juli månad. Och mitt tips är ändå att det blir Ursula igen som kommer att ställas där. Men hon behöver då en majoritet utav Europaparlamentets röster. Och förra gången hade hon bara 9 rösters övervikt. Så att det gäller ju för henne att försöka få in de stora grupperna. Och det är väl ett arbete som börjar när vallokalerna har stängt den 9:e. Och sen ska ju hon tillsammans med statsministrarna i alla 27 medlemsländer lägga fram sin kommission. Hon ska ju få namn från huvudstäderna, och då hade hon förra gången, hon kommer säkert ha det nu, krävt att få både en man och en kvinna, och sen kan hon lägga ett pussel i detta. Och när det pusslet väl finns på papper och är klart, så ska ju alla kommissionsledamöter genomgå en hearing i Europaparlamentet. Först får man fylla i en stor skriftlig enkät, och sen är det en utfrågning utav det utskottet som är ansvarig för frågan. Så att om det är en jordbrukskommissionär, så är det jordbruksutskottet som då grillar den här personen under 3 timmar. Jag har varit med om det 2 gånger. Det är en utmattande process, kan man säga. Och först när det är klart så ska de då godkännas. Men Europaparlamentet kan också säga ja eller nej till de här kandidaterna. Och det har hänt de senaste 4 gångerna, tror jag, för att de kan. Och då brukar det bli 1 eller 2 som får underkänt. Och då kommer det nya kandidater och en ny process. Och först när allt det är klart kan hela kommissionens läggas fram för omröstning i parlamentet och kan då börja jobba enligt fördraget den 1 november. Det kan dra ut lite grann på tiden. Så strax innan jul kommer vi ha en ny kommission på plats.
Mm. Om man bara backar, så tror jag att just den här första omröstningen också blir ju väldigt viktig, som Cecilia nämnde, alltså det om kommissionens ordförande. Även jag delar uppfattningen att det ser mest sannolikt ut att det blir Ursula von der Leyen som är första förslaget. Men då är det ju värt att påminna just om att det var bara 9 rösters övervikt förra gången, och det krävs då en majoritet av hela parlamentets sammansättning. Det vill säga det krävs då 361 röster för. Och tittar man på förra valet, så var det ju det att det blev något överraskande framgångar för den liberala gruppen och för den gröna gruppen. Och det gav ett ganska stort politiskt genomslag, ska jag säga, för kommissionens inriktning. Och det var också det som von der Leyen behövde för att bli just godkänd. Nu diskuteras det ju väldigt mycket runt om europeisk politik allmänt sett om hur, man kan säga, mitten, den traditionella högern, ska orientera sig mot en framväxande mer radikal höger. Och det här är väl typiskt ett sånt liksom vågspel lite, där å ena sidan kan man ju se att så som prognoserna ser ut nu, ja, men de är ju väldigt ovissa och så ser det ju ut som att majoritetsförhållandena skiftar så att det blir starkare höger tendens i Europaparlamentet. Men det är i sig inte automatiskt att Ursula von der Leyen kommer vända sig politiskt så mycket höger ut för att få bli godkänd själv, utan jag tror fortfarande kommer hon behöva den här mer bredare mittenalliansen. Men den är inte lika påtaglig så som prognoserna ser ut nu, utan det räcker med att det är ett antal nationella partier som inte längre backar henne i någon av de här traditionella mittenpartierna, så att säga konservativa, liberaler och socialdemokrater. Så att helt enkelt så är det så här, redan där tror jag det finns en viss tröskel innan vi har kommit fram till att det kommer en ny kommission på plats sen. Och så som Cecilia sa, så är ju enskilda kommissionärer kan ju sen bli underkända. Jag tror att det var 3 stycken som inte blev godkända av parlamentet. Bland annat till exempel den franska kommissionären ju förra gången. Så det var ju ett betydande liksom skalp, om man så säger, som parlamentet tog där efter de här utskottsförhören.
Men när vi nu ändå då in och pratar på om kommissionen, så är det ju också så att den som blir ordförande har ju också möjlighet att göra om portföljerna. Men det finns ju en post som väl står fast, den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitik. Och den posten är också lite dubbelhattad, för den personen är också ordförande för utrikesrådet inom ministerrådet. Och den posten ska ju också utses en ny representant på. Men jag funderar bara på, för Ursula von der Leyen har ju också sagt att med tanke på hur det utrikespolitiska läget ser ut, säkerhetsläget ser ut i världen, så har ju Ursula varit inne på att om hon blir får förnyat förtroende, så blir det troligen en kommissionär med ansvar för försvarsfrågor. hur lirar de här olika sakerna ihop och vad kan man säga om nästa person som blir den höga representanten? Cecilia.
Ja, man kan ju spekulera om namn, men det är inte så meningsfullt. Nej. Just nu. Men den höga representanten är ju en av de poster som ingår i det här pusslet som ska läggas med toppjobb. För det är ju en slags utrikesminister för hela EU. Idag innehas den av spanjoren Josep Borrell. Han kommer inte att vara kvar där, utan det blir någon. Och om Ursula blir kvar som kommissionsordförande, Ursula von der Leyen, så kan det ju hända att den posten kanske går till en socialdemokrat eller till en liberal. Och igen, åter lite beroende på utfallet av Europaparlamentsvalet. Men hon har sagt väldigt tydligt att hon vill ha en ny kommissionspost som är ansvarig för försvar med anledning av allt det som har hänt den senaste tiden. Man har sett att EU, som ju är en fredsorganisation, allt mer pratar om krig och vapen, tyvärr. Det handlar ju framförallt om situationen gentemot Ukraina, men också det som ligger som en våt vettextrasa över hela europeisk politik just nu, och det är ju det kommande presidentvalet i USA. Vad kommer att hända om Trump kommer tillbaka till makten? Vad får det för konsekvenser för stödet till Ukraina? Vad får det för konsekvenser för NATO? Vad får det för konsekvenser på en mängd olika områden? Handel och transatlantiska relationer. Men det har ju gjort att försvarspolitiken, och när Europeiska rådet möttes för bara en vecka sedan, så pratade man väldigt mycket om det. Hur kan EU spela en större roll? Hur ska man tänka när man liksom tar fram gemensam ammunition, när man upphandlar gemensamt vapen från tredje land och så vidare? Så det kan komma att bli en ganska viktig post. Och hon kan ju tänkas vilja använda den lite grann i det här spelet då, för att visa att man, ja, att det finns en bred politisk förankring i de olika grupperna. Det är ju kön, skin, geografi, ursprung, gamla, nya medlemsländer. Det är mycket utav kriterier som ska passa innan alla toppjobben finns på plats.
Och till det också i det här partipolitiska, att de här partifamiljerna som ju, jag menar, det är ju inte fullt ut utvecklade som partier i nationell politik, men icke desto mindre har det fått en ganska stor betydelse för att skapa den här liksom paketuppgörelsen som alla kan acceptera. Och då kommer det att ställas krav då från olika, ja, man siktar in sig kanske, Socialdemokraterna vill ha en speciell post och så vidare, att det ska fungera för alla. Men det har ju också lite med både valutgången att göra, men också hur det ser ut i regeringsställningar runt om i Europa. För att normalt sett brukar det vara så, det var inte så när Cecilia blev kommissionär, men det normala är att den partifärg som sittande statsminister har blir också den partifärg som man vill nominera som en kommissionär. Och nu har vi sett att det har skett ett antal skiften, politiska skiften, så att troligtvis kommer det bli lite mer högerinriktad kommission också nästa gång. Och sen tror jag i alla fall att om man tittar på hela det här toppjobbspusslet förra gången, så blev det ju väldigt dominerat av, man kan kalla dem, gamla medlemsstater, eller åtminstone medlemsstater som har varit med ganska länge, det vill säga västeuropeiska. Och jag förutsätter nog att ett antal länder i Öst- och Centraleuropa och kanske också Norden kommer liksom ställa lite högre krav den här gången på att man också får personer från de här regionerna. Sen ska vi säga att när kommissionen sen ska sätta samman, det är ju superintressant såklart. Alltså det är ju väldigt spännande att se också med, det ska ju vara 27 kommissionärer, det är ju ganska många, men då får man ju, kan man ju organisera det här på olika sätt. Till exempel har ju von der Leyen haft ett antal förste vice ordföranden som får särskild roll då, och de kommer också från olika partifamiljer, återigen så syns det där. Och det där tror jag också kommer få väldigt stor betydelse, vad är det för någonting man höjer upp och vad skickar det för signal i anslutning till det politiska program som man vill föra fram helt enkelt.
Bara, är de här vice också en av de 27 så att säga?
Ja. Och de är inte, det är så att säga den vanliga proceduren för att ta fram kommissionärer, utan det som Karin tog upp, den höga representanten, det är den enda rollen som särskiljer sig lite och har en speciell process då för att ta fram en sån, och den har den här dubbla rollen med att vara både i kommissionen och i rådet.
Mm. Och så har vi ju en pusselbit till då, och det är vem som ska bli ordförande i Europeiska rådet, det vill säga när stats- och regeringscheferna träffas. För den posten är ju på 2,5 år och man får sitta på max 2,5-årsperioder. Och det har nu Charles Michel gjort, som är belgare och tidigare premiärminister i Belgien. Vad kan man säga om den processen? Hur utser man de kandidaterna?
Ja, det är ju rådet som äger den frågan. Så att säga. Det är ju rådet som utser kommissionsordföranden, som sen ska bekräftas av parlamentet, som Göran sa tidigare. Rådet utser också den höga representanten, som också ska bekräftas av parlamentet, men det är rådet som utser. Och det rådet utser också, Europeiska rådet utser också inom sig sin president, och den ska inte inte godkännas i parlamentet. Och det, de tankarna, det pusslet har säkert i många huvuden börjat läggas här nu. Återigen en del av det här pusslet som har att göra med kön, partitillhörighet, geografisk härkomst, nya gamla medlemmar, öst-väst och så vidare. Så att det blir en balans. Och i det här pusslet blir då både kommissionsordföranden, den höga representanten, rådsordförande och indirekt också parlamentets talman som utses på samma sätt kan man spela med. Och sen var det ju alldeles nyligen en nytillträdd person, spanska Nadia Calvini, som blev ordförande för Europeiska investeringsbanken. Inte formellt sett naturligtvis en del av det här pusslet, men informellt kan man säga. Men Spanien, kvinna, socialdemokrat, den posten, check på den. Så att det, och den här posten i Europeiska rådet, den utses med majoritet. Man behöver inte vara enig, även om man alltid strävar efter det och har försökt att göra det, men man behöver inte vara enig där. Det har ju, finns ju i alla fall en premiärminister som har hotat med att veta både det ena och det andra också gör det. Så att formellt sett behöver man inte ta hänsyn till Ungern.
Man kan lägga till att förra gången så ingick också Europeiska centralbankens ordförande i det här pusslet. Men det är en annan mandatperiod, så att Christine Lagarde fortsätter ett antal år. Så den är inte med. Men Europeiska rådets ordförande är ju en intressant roll i det. Den är ju, alltså det finns en ganska tunn arbetsbeskrivning, om man så säger, vad det här faktiskt ska vara för något. Utan det utformas ändå i viss mån då utifrån de personer som har innehaft den här rollen. Och det är ju inte sällan det heller förs diskussioner om att kanske inte alltid helt lyckat att ha både en ordförande för Europeiska rådet och en ordförande för kommissionen, och att det då och då kan bli viss konkurrens dem emellan. Det tror jag man, om man har följt tidningsrapporteringen under den här mandatperioden, kan ha sett sådana typer av tecken på. Så det här blir väl viktigt också, att man hittar en bra kemi då som fungerar. Man kan väl säga att det har varit en ganska snäv urvalskrets hittills, det vill säga att det har bara valts, utsätts ordförande till Europeiska rådet bland de som har varit stats- eller regeringschefer. Så att ska man titta då på kanske tänkbara namn, så är det väl helt enkelt de som nu sitter där, och kanske gärna någon som har suttit länge som statsminister och inte tycker att det är så jättespännande framåt, eller någon som kanske ganska nyligen har slutat som statsminister. Så tror jag att man kan hitta några tänkbara kandidater där i alla fall.
Och om man tittar på de som har varit, så har det ju nu varit två belgare och en polack. Kan man då tänka sig, eftersom man har det här rastret av olika kriterier, att det, då borde det vara någon från något annat, någon annan medlemsstat, kanske åt norr. Vi behöver inte spekulera i personer, men är det rimligt?
Så kan det nog vara. Ja. Apropå det Cecilia sa innan, att det inte behöver vara enhällighet, så kan man säga, tänka på att när Donald Tusk, den polska ordföranden, blev omvald för sin andra 2,5-årsperiod, då hade det ju varit ett regeringsskift i Polen, så att han var inte ens stöttad av sin egen regering, alltså sitt hemlands regering, utan kunde ändå fortsätta som Europeiska rådets ordförande. Så att det är inte självklart att man måste ha, så att säga, samma partifärg som den nu sittande regeringen i sitt eget land.
Det verkar vara ett väldigt, väldigt komplicerat pussel.
Ja, det är det. Och sen det är ju viktiga poster, dels för att man representerar EU externt, och då idealt sett när både kommissionen och Europeiska rådets ordförande är på den här typen av toppmöten som man har kanske med andra länder, med USA eller Indien eller vad det kan vara, men också sådana här G7 och G20-möten, så åker ju båda som representanter för EU. Och då är det ju viktigt att de kan prata med varandra, att de säger samma sak, att de liksom ger en gemensam bild utav Europa. Och för att de ska liksom få den här statusen och liksom auktoriteten både internt i EU-samarbetet men också externt, så tror jag att det här med att man ändå är eller har varit statsminister är ganska viktigt. Att man inte plockar fram någon senior biträdande biståndsminister någonstans. Inget ont om det, men man ska ändå liksom ha auktoritet över sina medstatsministrar där på ett sätt som kräver viss pondus och erfarenhet, tror jag.
Toppjobben kräver viss pondus och erfarenhet. Vi avslutar där med den avrundningen, och som sagt, publikationen som vi har utgått från idag finns att ladda ner på vår sajt, och det kommer också komma mer material kring valet förstås. Tack till våra gäster Cecilia och Göran.
Tack
så mycket.
Tack till Karin.
Och tack till dig Gustav och alla lyssnare. På återhörande.
På återhörande.